Vilken otrolig start på en, eller bit in på en kväll att få doppa en kaka i lite kaffe. Det visste ni kanske inte om när ni planerade den, men det här är en liten grej mellan Benjamin att han tycker att det är inte riktigt okej att doppa kakor i kaffe. Men ni förstår ju varför. För mig hålls de hela, men för han går de sönder och blir smuligt. Så jag tycker om kaffe och kakor. Jag heter Olivia och jag är väldigt glad. Mitt hjärta slår lite extra ikväll för den andra raden här. Där ett gäng från Umeå kom hit. För jag kommer från Umeå och jag har flyttat till Finland och Vasa här för ett halvår sedan typ. Så det är fint att påminnas om att vi är nära. Och det är bra. Men jag ska ju inte prata om mig själv och det är väldigt skönt tycker jag. Utan den här konferensen, festivalen, vad säger vi egentligen? Både och festival. Ja, William nickar försiktigt. Så är temat joy. Kan vi säga det tillsammans allihopa? 1, 2, 3, joy. Ja, vad fint, jag vill höra det igen. 1, 2, 3, joy. Och jag måste erkänna att jag är lite glad att jag är först ut. Det betyder att jag behöver inte täcka allt. Det kommer vara massa bra möten, sessions och brotherhood och sisterhood. Och vi kommer prata om det här temat på så många olika vinklar och sätt. Men jag skulle vilja börja den här festivalen med att bara bryta ner lite. Hur kan vi egentligen prata om glädje? För när vi ser på vår omvärld så kan vi känna väldigt mycket annat än just glädje. Ordet joy i engelskan är ju på något sätt lite bredare kanske än att säga glädje. Men nu säger jag glädje ikväll. Jag tänker att joy innehåller någon liksom förnöjsamhet och tillfredsställelse. Och det är ju glädje också. Men när vi säger att man är glad så kanske lite mer briefly. Men hur kan vi prata om glädje? Hur kan vi prata om glädje när det är krig i Ukraina? Hur kan vi prata om glädje när det är krig på Gazaremsan och vi får se varje dag att det dör människor? Eller hur kan vi prata om glädje i ett land som inte, eller en liksom del av världen som inte alltid är så positiv till andra nationaliteter eller där minoriteter får känna sig nedtryckta? Hur kan vi prata om glädje där i ett land där många kvinnor mår dåligt för att de har blivit dåligt behandlade i sina relationer? Hur kan vi prata om glädje? Hur, Olivia, kan du stå här och prata om glädje när jag har ångest som bara trycker? Eller hur kan du, Olivia, prata om glädje när jag har vänner som har lämnat mig? Hur kan du prata om glädje när jag... Det gick dåligt för mig på mina senaste prov, studentskrivningar. Hur kan vi prata om glädje när hela min omvärld bara inte är positiv? Bibeln talar om att himmelriket är liksom redan nu och ännu inte. Att på jorden så kan vi ha liksom... Vi är redan där, men vi är ännu inte där. Och det finns ett liksom glapp däremellan. Och det kommer vi gå djupare in i längre fram. Men det finns stunder i livet där vi är på höjden. Och allt är fantastiskt. Och vi är väldigt glada och vi mår väldigt bra. Och så finns det stunder i livet där det är botten. Och det är väldigt, väldigt jobbigt. Och det är smärta. Och vi känner sorg och... Vi går sönder inuti. Men ganska ofta så är livet någonstans där som mitt emellan. Att det är liksom, det är inte den högsta höjden och kanske inte den djupaste dalen alltid. Men ofta är det någonstans där mitt emellan. Och bibelordet som har funnits inför den här festivalen. Jag säger på svenska, må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Alltså jag är så peppad på den här festivalen, för att jag känner att även om jag förstår en del, så har jag så mycket mer som jag behöver förstå om det här. Vad betyder det här egentligen? Ja, men med liksom den heliga andes hjälp och med Guds ord och med att djupdyka det här, så tror jag att du som är här och jag och vi tillsammans, när vi åker härifrån på söndag, så ska vi i Jesu namn ha bara förstått mer av vad glädje är för någonting, när Gud säger det, när det står i hans ord. Det är vad vi har bett för den här festivalen, och det är vad vi tror att du ska få uppleva. Det finns ju en glädje, och det är nog ofta den glädjen vi tänker på. En glädje på grund av att det är som det är. Alltså det händer någonting som är positivt, och så blir vi glada för det. Men det Bibeln talar om, och det vi ska titta närmare på ikväll, det är en glädje trots att det är som det är. Och jag tänkte att vi ska börja med att se på, vad säger egentligen Jesus om smärta och lidande och sorg? Och jag har ett bibelord för den här kvällen. Och det börjar så här. Lyckliga är de som sörjer. Fundera på den en stund. Har ni känt det någon gång? Att ni liksom gråter och är lyckliga. Kanske om man skrattar så mycket så att man gråter. Där kan man hitta liksom en lycka i att gråta. Men lyckliga är de som sörjer. Men Jesus, han förklarar det här lite mer. Han säger sen, lyckliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Wow. Det är bibelordet för den här kvällen. Men alltså, jag känner ändå så här, vänta nu. Alltså Jesus, lycklig är den som sörjer. Var det verkligen så Jesus sa? Menade han det? Det kanske har det citerat. Har vi det i ett annat, i Lukas evangeliet kanske? Vad säger Lukas? Lyckliga ni som gråter, för ni ska skratta. Okej. Okay. Det är samma återberättelse av vad Jesus sa när han stod och predikade. Det här är från hans bergspredikan. Och det Jesus gör när han säger det här, det är egentligen en referens till tidigare i Psaltaren. Där står det att den som sår med tårar ska få skörda med glädje. Och det vi alltså kan förstå, det är att Jesus talar om en glädje i sorgen. På grund av att man vet att det kommer längre fram. Glädje i sorgen med en visshet att det kommer framåt. Och jag tror när vi tänker på glädje, så behöver vi fråga oss att behöver jag vara i en positiv, glad, färdig situation för att kunna känna glädje? Det är som att Jesus talar om att även om vi känner sorg, även om vi sörjer, så finns det en glädje. Vår känsla behöver inte vara lika med vår sanning. Men om vi tittar på Jesus då, som exempel, och hans liv. Vad visste han då? Vad gick han igenom och vad gjorde han när han vandrade här på jorden? Bibeln beskriver honom som en smärtornas man. På engelska står det man of sorrow. Och Jesus, han grät också. Och det tycker jag är väldigt tröstande. Han vet också vad det är att sörja. Och det finns två tillfällen i Nya Testamentet som berättar om att Jesus grät. Och en gång det var när han var i Jerusalem och han grät För att han såg att människor hade vänt sig bort från Gud. Och det bekymrade honom. Och gjorde honom ledsen. Och den andra tillfället är när han är på väg till en grav där hans vän Lazarus ligger död. Och då gråter han. Men jag tänkte på det här bibelordet för att Jesus, han uppväckte ju Lazarus från de döda. Och han visste om att han skulle uppväcka honom från döda, och därför han gick dit. Men han grät för att han såg hur de andra sörjde. Så Jesus grät av medlidande med de andra. Men sen så kan vi ju titta på den här torsdagen. Nu är vi ju skär torsdagen. Och vi är på väg in i påsken. Och bara genom de här lovsångerna som vi har sjungit så har vi redan sjungit så mycket om allt som Jesus har gjort för oss. Och påsken är stunden där vi verkligen djupdyker i och förstår mer och påminner oss om att vad det betyder att Jesus dog på korset för oss. Och vi kommer följa de här dagarna liksom under påsken. Och på torsdag kväll så hade Jesus delat nattvard med sina lärjungar den sista måltiden. Och vi kan läsa i Lukas evangeliet 22. Är det någon som har sin bibel med sig så får man jättegärna slå upp det. Annars kan man läsa på skärmen eller ta upp det i sin telefon. Då är det lätt att sådär highlighta, spara, stryka under om man vill. Lukas 22:39. Där står det. Sedan gick Jesus till Olivberget som han brukade. Och hans lärjungar följde honom. Och när han kom till platsen sa han till dem. Be att ni inte kommer i frestelse. Och han drog sig undan från dem. Ungefär ett stenkast. Och föll på knä och bad. Far, om du vill så ta den här bägaren från mig. Men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Och när hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av sorg. Och då sa han till dem, varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frestelse. Mm. Två saker som jag tycker är häftigt. Eller som jag liksom tänkt på med det här bibelordet. Där vi läser om att Jesus han är i ångest och smärta. Och han vet att han ska dö på korset. Han vet att han ska ta världens synd på korset. Och han säger, Gud, alltså om det är möjligt att jag inte behöver göra det här så skulle jag kunna slippa. Men låt inte min vilja ske utan din vilja. Och svaret på Jesu bön i den stunden är ibland samma svar som du och jag får när vi ber. Jesus, låt mig slippa det här. Men han blev inte av med den bördan. Men det står att det kom en ängel från himlen som gav honom kraft. Så svaret på hans bön var inte att han blev av med bördan. Men han fick kraften att bära den. Märkte ni vad det stod om lärjungarna då? Jesus han var så här, okej hörni. Kan ni bara be här? Det är väldigt jobbigt just nu så be jag här. Och han hade med sig dem för att de skulle liksom backa upp honom och supporta honom. Och så kom han tillbaka till dem. Och så fann han att de har somnat. Av vad då? Av sorg. Har ni gjort det någon gång? Det är liksom... Börjar man bara skaka på huvudet. Det har jag gjort, absolut. Alltså man bara gråter och finns ingen ände. Men till slut så somnar man i alla fall den kvällen. Du kanske känner igen dig. Och då tänker jag så här, att Jesus, det står att han bara var ett stenkast bort. Okej? Så Jesus var väldigt nära dem i deras sorg. Varför sörjde de? Därför de visste att Jesus kommer dö. Han har sagt till oss att han ska lämna oss. Han kommer dö. Och jag tycker det är väldigt vackert att även nära Jesus så kan sorgen vara så närvarande att vi somnar av den. Din sorg är inte ett tecken på att Jesus är långt borta. Men om Jesus känner oss, han känner dig och han vet vad du går igenom, så kom jag över den här, det är en fotograf som har gjort ett fotoprojekt. Och hon heter Roslyn Fisher. Och hon är fotograf. Och hon har gjort ett antal fotografiska projekt i mikroskop. Och under en period i hennes liv där hon upplevde mycket sorg och någon nära henne hade gått bort, så började hon tänka, undra hur tårar ser ut i mikroskop. Så hon började samla sina tårar och lät dem torka. Och så tittade hon på dem i mikroskop. Och nu vill jag visa dig några exempel på tårar som hon har samlat från sig själv och andra människor. Som hon också har skrivit ner vad de kände när de fällde de här tårarna. Och varför jag vill visa det här är för att jag vill betona att Gud känner dig. Och han känner dina tårar. Vi kan kolla på den första bilden. Det här är en typ så här grundtår. Alltså om du får typ fart, vind i ögat. Eller det är liksom vätskan som finns i ögat. Om vi tar nästa bild. Det här är glädje. Någon som skrattar så att man gråter. Och nästa. Det här är när man får lök som man börjar gråta. Har ni fått den en gång? Kolla vad fin den är. Titta på den tåren. Wow. Och nästa då. Där har vi compassion. Och nästa. Vi kan klicka lite. Redemption. Vi tar nästa. Nu missade jag någon, tror jag. Förändring. Kolla. Det är som att det är en grej och sen så är det någonting annat. Right? Nästa. Där är solen i ögonen. När man får som, ni vet, när solen lyser och så rinner det ur ögonen. Nästa. Tacksamhet. Det som inte gick att laga eller fixa eller som gick liksom sönder. Början och slut. Överväldigad. Och sorg. Den kan ligga kvar den där. Jag tycker att det här är så otroligt fascinerande. För det här betyder verkligen att Gud som har skapat dig, han känner dig. Jag kan väldigt lite om det här. Jag vet att William kan väldigt mycket om det. Men det är som att Gud har kodat dina tårar. Right? Och Det är inte bara som att han heller vet att okej, ja, nu gråter du liksom, det är många tårar. Utan han vet vad vilken tår betyder när han ser dina tårar, när han ser dig. Han, när vi inte ens vet det själva, så vet han vad din tår beror på. Han känner din smärta. Han vet vad det beror på. Och det som är ännu häftigare är att det inte är som att våra tårar ser likadana ut. Utan de är som snöflingor. Ni vet att alla snöflingor är olika. Så det är inte som att Gud bara, nu är det de här löktårarna. Eller, det var ett dåligt exempel. Nu är det de här överväldigade tårarna igen. Utan varje tår har ett eget budskap. Hör ni det? Det är som att när det rinner ner för dina kinder så berättar det för Gud som har skapat dig in first place vad det betyder. Och han förstår dig, han känner dig och han vet precis vad du tänker på, vad du tyngs av, vad du sörjer för, vad du längtar efter när du får solen i ögonen eller när du känner medlidande med någon annan och är ledsen därför. Eller han vet precis vilken börda som du bär. Och precis som Gud gjorde med Jesus, så gör han med oss. Ibland så tar han bort vår smärta, men ofta så ger han oss styrkan att klara av den. Om vi går tillbaka till det Jesus sa, salig är den som gråter. Den ska bli tröstad. Så det Jesus gör här egentligen, det är att han förutsäger sin egen död. För han vet att han kom till jorden för att ta våra synder, vår smärta, vår sorg och allting det på korset. Och han vet att när han kommer övervinna döden, så kommer han övervinna din sorg. Och därför kan vi vara lyckliga fast vi sörjer. Det finns en glädje trots att det är som det är. Så finns det en glädje bortom vår smärta. Jag säger inte att vi behöver förneka smärtan. Vi ska liksom hantera den. Men det Jesus menar att det finns en tröst som ska komma för dig in the long run. Men du kan också faktiskt vara glad nu oavsett, trots att det ser ut som det ser ut. För att genom korset så finns det en tröst och en glädje för dig. I Uppenbarelseboken 21 och 24 så står det: han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. När vi den här helgen pratar om glädje, sjunger om glädje, så talar vi om en glädje som finns i vår framtid. Men det är som att vi talar in den till vår nutid. Det är som att även om vi är här, som med vår ande, så kan vi plocka glädjen till vår nutid. Och jag tänker att kanske det viktigaste som Jesus lär oss när han säger att glad är den som gråter, den ska bli tröstad, det är att våra känslor är inte vår sanning. Det förnekar inte våra känslor. Det är Gud som har skapat dem in the first place. Men det vi känner är inte hela vår sanning. utan den sanning som vi tror på. Att Jesus stod på korset för dig och för ditt liv. Och för alla olika smärtor och sorger och tyngder som du ska gå igenom. Så även om du känner sorg, smärta, ångest, utanförskap, ensamhet, fysisk smärta, psykisk smärta, så det är inte lika med ditt liv. Utan det finns en glädje för dig i att veta att Jesus har burit allt det här på korset. Jesus, han kom ju för att predika glädjens budskap och frihet för de fångna. Och det bara slog mig typ igår att så det är ju glädje. Att jag vet att det finns frihet för mig trots att det är som det är, trots att jag är som jag är, så finns det en frihet för mig och i den så finns det en glädje. Så den som gråter över hur omvärlden ser ut kan bli tröstad av att det slutar inte med den här världen. Den som gråter över sina egna tillkortakommanden kan bli tröstad av att det inte är vi som ska fullborda, utan Jesus har redan fullbordat. Och den som gråter eller skäms över sin synd eller felsteg kan bli tröstad av syndernas förlåtelse på korset. Jag ska avsluta med Jesaja 53 och 4. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott och slagen för våra synder. Och straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, och var en gick sin väg, men all vår skuld la Herren på honom. Nu kommer vi få lyssna till en sång som handlar om precis det här budskapet. Och jag skulle bara vilja att du bara är liksom själv en stund. Även om du är här med dina kompisar, även om du sitter med dem just nu, så bara pausa från att prata med dem en liten stund medan den här låten spelas. Du kommer hinna prata med dem massor under hela helgen. Och bara tänk en stund på vad det betyder för dig. Och vad som kan vara i ditt liv tungt just nu. Eller sörja, smärta, någonting just nu. Och sen efter den här låten så kommer vi öppna upp för förbön och vi kommer sjunga lovsång en stund. Och då finns ett tillfälle för dig att bara ta det och så lägga det fram till Jesus så här. Jesus, det här är vad jag känner, det här är vad jag bär. Det här är vad som finns i mitt liv. Och du kan göra det för du vet ju att han redan vet om det. Gud, han känner redan vad din smärta. Men när vi säger det till honom så finns det en förlösande kraft i det. Som gör att du lägger ner det för honom och säger att okej, inte jag men du. Och jag tror att det är det bästa du kan göra ikväll. För då kommer du också ur en annan liksom position inför resten av den här helgen. Så det kommer finnas förebedare här framme och vi vill jättegärna be för dig. Om det är något som tynger dig, något som du bär, så vill vi jättegärna bara tillsammans med dig ta det till Jesus. För vi vet att han redan har vunnit över det på korset.